Både dörrar och fönster var stängda och låsta inifrån det rum där en man hade blivit skjuten. Martin Bäck, åter i tjänst efter en längre konvalescens, får ta över utredningen. Samtidigt följer han den grupp som tillsatts för att klara upp de många bankrån som härjar i Stockholm.
Var man intellektuell så gömde man helst en vecka i en bok av Kafka eller så.
Är hon radiga med?
En abborre gör 2 kilometer i timmen. Det är den långsammaste fisk som finns.
Civil olydnad är väldigt uppfriskande.
Var du till exempel fått den här vidriga jävla silverstrutsen ifrån?
Hej och välkomna till podd om ett brott. En podd om Sjöwall Wahlöös romansvit roman med ett brott. Och den görs av mig, Frida, och med Johan och Erik. Hej!
Hej, hej,
hej, hej.
Och det är även världens största Sjöwall Wahlöö-podd.
Ja, ja, det skulle jag tro att den är inne på någon sorts topplista i alla fall.
Ja, i alla fall topp 3 lär det ju vara.
Vi har aktiva.
Ungefär 1500 lyssnare på det första avsnittet, va?
Ja, precis. Mm. Så det är ju väldigt oväntat.
Ja, jag trodde att vi skulle få ungefär 50 nördar som skulle lyssna fanatiskt, men jag tror vi tycker det är jätteroligt.
Ja, jag tror det skulle vara närmast sörjande.
Oviktigt framförallt. Att det är en folkrörelse.
Ja, verkligen. Och nu spelar vi in efter vi har varit på Marx 2016 på ABF.
Mm.
Vår livesändning från Z-salen blev tyvärr inte av.
Det gick om intet, för det var en rysk professor som var tvungen att läsa innantill från ett papper med en Windows-ikon som bakgrund.
Ja,
nästa år kanske.
Om struggle in the 18th century.
Ja, det var ett underbart föredrag.
Mm.
Och idag...
För bilder kan man kolla Fridas Twitter.
Ja, precis. Och idag ska vi prata om bok nummer 8, Det slutna rummet, som utkom 1973. Ska vi börja med en recap då? Mm.
Ja, den här boken börjar ganska dramatiskt med att en kvinna kliver in på ett bankkontor och rånar banken. En man, en gymnastikdirektör som heter Gordon med Å.
Mm.
Han försöker kasta sig fram och hindra henne där, och hon skjuter honom så att han dör. Så att det inleds alltså med ett bankrån och ett mord. Och hon försvinner snabbt ifrån platsen. Nästa scen är ju att Martin har kommit tillbaka till jobbet. Han har ju varit sjukskriven efter att ha blivit skjuten i slutet av förra boken. Han har ju dock till Fridas besvikelse överlevt.
Ja, det är för jävligt alltså hur det har blivit.
Han har överlevt och han har varit sjukskriven i 15 månader. Men den här boken börjar alltså med att han kommer tillbaka till jobbet som chef för Riksmordskommissionen. Det är ju Kollberg som har varit hans vikarie under tiden som han har varit borta. Och liksom det sista beslutet som Kollberg har tagit i egenskap av tillförordnad chef är ju att han egentligen så skulle Martin börja med att bli placerad hos en specialkommission som ska utreda alla de bankrån som har drabbat Stockholm den senaste tiden. Men Kollberg, han vet att Martin skulle inte trivas med det här, så att han har utsett sig själv till representant i den här specialstyrkan då. Och istället så ger han Martin ett litet mysterium, eller vad vi ska säga, att rota i. Och det här mysteriet är ju ett ganska klassiskt deckarmysterium. Det är ett låst rum. Det vill säga, det är en man som hittas död inuti ett låst rum, och man kan inte förklara liksom hur han har dött där inne. Det som har hänt...
Man vet att han har blivit skjuten,
ja,
men det finns ingen vapen i lägenheten.
Precis.
Och allting annat tyder ju på självmord då. Alltså dörren var låst inifrån och fönstret barrikaderat och så vidare. Så att Beck tilldelas ju i det här fallet också lite terapeutiskt. Där.
Ja.
Du ska sitta och liksom vara upptagen med det här medan vi andra då undersöker de här bankrånen.
Mm. Precis, och när mannen har legat död ett par månader, ja, så han är ju i fruktansvärt dåligt skick dessutom, så det är jävligt svårt att utreda någonting.
Det är ju, mannen som är död, det är ju en Carl Edvin Svärd som var sjukpensionär och har bott ensam då i en lägenhet tills hans grannar har börjat klaga på lukten och så. och tillkallat polisen. Och ja. De poliser som kommer då, det är ju Kristiansson och inte Kvant som ju
död.
Är död. Ja. Utan
Kenneth Kvastmo.
Kenneth Kvastmo, precis.
En underbar
allittererande.
Precis.
Kampanjon.
En kampanj för allitteration.
Ja, det är jag också.
Så de kallas dit och de får väldigt svårt att ta sig in. En låsmed borrar upp dörren men de kommer ändå inte in för den är haspad med dubbla haspar från insidan och har också något sånt här lås som liksom låser fast själva dörren i dörrkarmen. Så de får jobba några timmar på att överhuvudtaget ta sig in i lägenheten. Men när de väl kommer in så hittar de ju Carl Edvins värld död där. Och de tillkallar då en lite överordnad polis som heter Aldor. Aldor Gustafsson heter han, va?
Aldor.
Ni märker ju redan vart vi är på väg här med de här namnen. Vi har redan träffat Gordon med Å.
Just det.
Nu träffar vi Aldor.
Precis, detta är en av de första tre kapitlen. Och Kenneth Kvastmo. Och han konstaterar väldigt snabbt att det rör sig om ett självmord och så utreder man inte det här särskilt mycket. Men det konstiga är ju då som sagt att Svärd, han är skjuten och man konstaterar då att han troligen har skjutit sig själv för ingen annan kan ju ta sig in i den här lägenheten. Dörren är helt liksom haspad och alla fönster är haspade och sådär. Ingen har kunnat ta sig in och ut. Men var finns då skjutvapnet? Mm. För det finns inte på platsen. Och Beck, han kallar ju till sig Aldor Gustafsson och liksom ber att få en förklaring på hur har man kunnat sköta det här så dåligt och liksom.
Och bara de har ju mer eller mindre skrivit av det som självmord.
Ja, precis. Och de har också liksom när de har liksom Aldor Gustafsson har typ ringt till obducenten och sagt att de ska utreda det här som ett självmord. Mm. Så att det har liksom ingen har gjort någon.
Nej, och Kristiansson som är Kvastmo kan man inte riktigt lita på heller i det här fallet.
Nej, och de är ju någon sorts kling och klang. Ja. De har ju inte hand om utredningen. Och den som har tagit tag i det är ju Rönn. För det har hamnat på Rönns skrivbord och Rönn har sett att det här är ju någonting som inte stämmer. Men sen har han då skickat vidare det till Martin.
Mm. Precis, för då har ju Rönn blivit överflyttad till bankrånsgruppen.
Exakt.
Det är också kul där med Aldo Gustafsson att Beck kallar honom ut till Västberga och ska prata om det här. Det är typ första dagen han är tillbaka inom kåren.
Ja.
För det första han gör är att skälla ut Aldor och sen pricka honom.
Ja.
Ja,
så att han är tillbaka och alla kollegor jublar.
Mm. Ja. Mm. Men Aldor säger, det som gör Beck riktigt förbannad är att Aldo Gustafsson säger liksom att sådär. Ja, men det där var ju bara någon liksom trasig, stackars, ensam, fattig pensionär. Liksom. Det behöver man ju inte utreda så noga. Och så frågar han då, ja, men om det hade varit någon i en högre samhällsställning. Liksom. Ja, men då hade det varit en helt annan sak. Då hade man ju verkligen fått utreda det. Och det blir ju Beck riktigt sur över. Liksom.
Mm. Ja.
Det går ju inte ihop med Becks moral och syn på polisarbetet och sådär.
Fast har Martin en moral?
Ja, men det tror jag. Jag tror att han har... Alltså det, jag tycker egentligen ända från Rosanna och framåt så har vi sett någon sorts moral som handlar om att liksom, ja, man ska vara, alla brott ska utredas och liksom så här.
Mitt Martin hat har ju totalt eskalerat efter senaste omläsningen av vedervärdig mannen från Säffle. Mm. Nu är han fan på Kolberg-nivå i min värld. Mm. De två alltså.
Men det händer ju något med Martin
jävla horungar.
Ja, men det,
alltså, det är inte...
men det händer ju något verkligen med Martin i den här boken. Men det kommer vi diskutera sen också vad som verkligen händer.
Men det är inte till Martin att han är så jävla svag. Han är en svag länk och han älskar exakt allt Kolberg gör. Han är liksom som den som pratar om det med en kompis. Att han är den som vill bli kompis med mobbaren i klassen. Liksom, och ser upp till den.
Mm.
Ja, men som i förra boken när liksom Kolberg började berätta hur ny man var. Och Martin sitter liksom bara med tindrande ögon och bara, Kolberg.
Han är nog lite okritiskt inställd till Kolberg.
Lite.
Till skillnad från Frida. Men i den här boken får han faktiskt inte jobba speciellt mycket med Kolberg.
Nej.
Alls. Utan han får ju utreda det här mer eller mindre själv. Och då genom att egenskap av auktoritetsfigur då avkräva andra rapporter och så vidare. Alltså ta den hjälp. Han har även hjälp av en tekniker som heter Hjelm.
Just det. Hjelm är ju en återkommande karaktär i den här boken. En väldigt duktig brottsplatsutredare.
Och men rätt jobbig person.
Ja,
precis.
Men Martin, han liksom går runt och funderar på det här och försöker hitta någon sorts ledtråd till det här väldigt märkliga mysteriet. Den första riktiga ledtråden han får, det är väl att han får veta vad Svärd hade ganska nyligen innan han dog flyttat till det här huset.
Just det.
Men han får reda på vart Svärd har bott tidigare. Och Svärds tidigare hyresvärd, en kvinna som heter Rea Nielsen. Så att han går hem till... Det visar sig att Rea Nielsen bor i huset som hon är hyresvärd för. Liksom. Så att han går hem till henne och vill prata om Svärd då.
Och nu introduceras den mest orimliga karaktären i hela bokserien, Rea Nielsen, som vi utförligt kommer dissekera.
Ja. Det var som man hörde en lustfylld suck bara liksom eka över stan när namnet Rea Nielsen nämns igen för första gången på.
Och då har vi också återigen namn
Rea Nielsen.
Rea Nielsen.
Ja, jag känner inte jättemånga Rea. Nej. Det gör jag inte. Nej.
Hon visar sig ju vara en... Ja, Frida kommer prata mer om vad hon tycker om Rea, men en frejdig typ. Hon har liksom hon har ärvt det här huset av sin pappa, som väl har varit någon sån här utsugare.
Ja, hyreshaj. Liksom.
Men hon har ju ett socialt medvetande, hon är socialist eller kanske till och med kommunist. Hon har ju bilder på Lenin och Mao på väggen och så. Och liksom hyr ut som någon sorts social välfärdstjänst, ja. Liksom hon håller
låga hyror. Det är mer som en sorts kollektiv.
Ja.
Folk kommer och går lite. Ja. Och
hon bor i hyreshuset själv för det första, vilket Martin säger, det är ju ovanligt. Liksom. Ja. Hyresvärden bor i huset själv. Och de andra som boende i huset som väl är, ja, det är liksom lite allahanda vänstertyper. Någon som är aktiv i Clarté.
Och sen så är det en gammal tant som har bakat bullar som kom förbi.
Och någon fattig ung kvinna som inte har råd med tvättmedel som såklart får låna av Rea. Och de liksom verkar kunna, ja, de kommer och går som de vill i Reas lägenhet.
Och hon funkar både lite som hyresvärd och vaktmästare och kurator och hjälper dem att fylla i sina blanketter och allt möjligt liksom. Och Martin tycker ju direkt att det här är en riktigt härlig person.
Alla vänsterkillars våta dröm är Rea Nielsen.
Ja, precis.
Mm. Hon är ju något av en manic pixie dream girl, om man säger något. Så. Hon är lite äldre än vad de brukar vara. Hon är 37, även om hon säger att folk tror att hon är yngre. Men hon är en lite äldre version. Hon är en frigjord själ som liksom direkt ska bjuda...
Jag tror inte finns någon 70-tals vänsterman som inte ville ligga med Rea Nielsen.
Nej.
Mm. Och idag så tror jag 9 av 10 vänsterkillar också har Rea Nielsen som någon form av utopi för sin drömtjej. För hon är ju inte så där jävla jobbig som
tjejer. Nej, hon bara liksom direkt går och hämtar några pavervillor och sen kan man sitta där och snacka Mao och Lenin hur mycket som helst.
Men kravlöst.
Ja, hon älskar att laga mat. Hon lagar jättegod mat, jättesnabbt. Martin men säger att nu... han har aldrig sett något liknande i Sverige. Någon som vill laga mat så snabbt.
Men nu får vi ändå hejda oss. Ja. För vi kommer ju tillbaka till Rea. Nu det fortsätter vi med recapen.
Och den stora ledtråden som Martin får till att börja med är ju att trots att Svärd var väldigt, väldigt snål så har han ändå flyttat härifrån. Och det är ju lite märkligt eftersom hans hyra var liksom väldigt, väldigt... Hon hade satt hyran så lågt hon kunde komma undan med liksom...
Så han har flyttat till en dyrare och troligen sämre lägenhet några månader innan han blir skjuten.
Och det är ju märkligt. Han får också, Martin, det är väl också från Rea som man får veta att Svärd har varit inlagd på radiumhemmet. Han har varit sjuk innan han flyttade.
Ja, han var själv helt övertygad om att han var dödssjuk.
Precis. Men Martin pratar med läkarna där och de säger att det var inget fel på honom i stort sett. Det var väl någon sorts psykosomatiska krämpor, mer eller mindre. Däremot så berättar ju läkaren där att Svärds brorson ringde och frågade hur det var med honom och fick veta att han inte skulle dö då, att han inte var dödssjuk. Mm. Och det här är ju konstigt för Svärd hade inga syskon överhuvudtaget. Så hur kan han då ha en brorson? Någon har liksom ringt och kollat upp honom. I smyg där.
Precis.
Parallellt med det här så får vi ju följa gruppen som utreder de här
bankrånen som har blivit frekvent förekommande i hela Sverige, men främst Stockholm. Och i den gruppen så är det Kolberg och Gunvald och Rön och några andra poliser, men den leds av Bulldozer Olsson.
Just det. Som ytterligare ett rimligt
namn. Och åklagaren, förundersökningsledare.
Precis. Och Bulldozer tycker att det här är det roligaste som finns. Mm-hmm. Han är en oerhört upptagen men intensiv man som älskar att utreda bankrån.
Ja.
Han är så exalterad hela tiden så bara läsa liksom, om honom gör att man blir lite uppstressad.
Ja.
För han liksom är så oerhört munter och liksom steppar in i rummet när han ska...
Vid ett
liksom...
tillfälle så springer han tre varv runt en stol som ett vittne sitter på. För att han blir så exalterad.
Berätta, berätta! Du måste...
Ungefär så som Frida var idag när vi var på väg till Marx in Russia. Det är faktiskt sant.
Berätta för mig om Marx i Ryssland.
Alltså utanför så träffar vi en kompis och... Jag kunde inte hejda mig så jag stod liksom småhoppad på plats. För jag var så peppad på att gå in på. Så att vi måste rusa därifrån med exalterade steg.
Mm. Ungefär den inställningen som vi har till olika farbröder som berättar om marxism har ju Bulldozer Olsson då till bankrån. Han tycker det är oerhört intressant. Och han är också övertygad om att de som ligger bakom de här bankrånen, inklusive då det senaste med den här dödsskjutningen, han är övertygad om att det är två stycken förrymda bankrånare som heter Malmström och Morén.
Mm. Och att deras planer görs av en som heter Werner Roos.
Precis, och Werner Roos, han är ju, alltså jag tycker de är Malmström och Morén och Werner Roos, det är ju verkligen Jönssonligan.
Ja, verkligen, jag tyckte också.
Jättehärligt och tycker jag Roos, då som Jönssonligan-fan. Ja,
och Werner Roos, han är ju sickan liksom.
Precis, han är stora geniet. Hjärnan.
Men hans grej är ju att han deltar aldrig i några.
Nej, utan har alltid själv. Väldigt bra alibi.
Precis, samma dag. För han jobbar som någon sorts purser på flyget. Så att han ser alltid till att schemalägga de här bankrånen när han befinner sig liksom,
I Lissabon
eller Honolulu eller vad det är de säger. Liksom. Så att han har alltid perfekt alibi. Medan Malmström och Morén är väl någon sorts Dynamit-Harry och Vanheden liksom. Mm.
Den ena väldigt verserad och klassmedveten och
ja.
Men den andra gillar Bajen och duschar väldigt mycket.
Jaha.
Mm. Vilket inte går ihop kanske. Men...
Nej. Nej, de är inte rakt av Jönssonligan, men de är nog Jönssonligan-figurer.
Men väldigt liksom. Liksom, tydliga stereotyper eller liksom, ja, extrema karaktärer.
Stereotypa bovar liksom. Ja. Och de har ju också en person som också finns i utkanten av den här ligan är ju Mauritsson. Mm. Som vi får veta heter Filip Trofast Mauritsson.
Trofast alltså.
Trofast.
Rimligt namn. Kolberg frågar om Trofast är ett för- eller efternamn och Gunvald ryter. Det är ett hundnamn. Men Mauritsson är ju deras, han är ju deras face man så att säga. Om man har sett A-Team. Han är ju den som ska fixa prylar åt dem liksom. Fixa grejerna de behöver för deras planer och så.
Och han sysslar ju själv med brottslighet som är liksom väldigt lågt ansedd. Mm. Alltså han sysslar med pornografi, prostitution är det väl och typ narkotika liksom. Ja.
Mm.
Medan Malmström och Morén skäl från bankerna.
Ja, precis. Men han är liksom, och han lever, Malmström och Morén är ju på flykt och lever under jorden och sådär. Medan han är inte ens efterlyst som de säger utan han kan liksom agera öppet. Men det är ju till slut Mauritsson som avslöjar.
Precis, han åker ju av en slump fast när han ska hjälpa en tant över gatan vid centralen.
Mm.
Och då misstar en parkeringsvakt det som att han försöker råna tanten.
Mm.
Och parkeringsvakten tillkallar två konstaplar som patrullerade förbi. Och de blir tagen till polisstation och de ska reda ut det här. Och precis när det är utrett att Mauritsson inte har gjort någonting och han ska gå så råkar det komma in en polis med en narkotikahund som sniffar på hans matpåse han gick och bar på. Det visade sig att han höll på att flytta knark. Liksom.
Ja, han är väldigt lugn annars, så han vet liksom att om han bara säger rätt saker kommer det här inte vara något problem. Han är väldigt tillmötesgående. Mm. Men han har ju lite otur då att det kommer in en polis med en knarkhund precis när han ska gå. Som
exakt.
Och då erbjuder han ju sig direkt att challa.
Ja, precis. Han är ju en liten golbög.
Ja, och han inser ju också.
Vilket Gunvald föraktar.
Ja, verkligen.
Ja, det tycker jag känns skönt att Gunvald är på golaringa polare-sidan.
Gunvald är ju snut, men han vill samtidigt markera att han golar på den här kompisar för. Ja, men vilket är ett konstigt
snut. Han liksom upprätthåller tjuvheden. Det ser Gunvald som en del av sitt uppdrag.
Men ja, för att Mauritsson inser ju att det här med knarket är ju för sig inte så himla farligt. Men om de börjar rota i hans affärer, då kommer de hitta mycket mer. Liksom. Mm. Så att han vill ju avsluta det här så snabbt som möjligt. Så då erbjuder han sig att, han säger åt dem, ring till Bulldozer Olsson så kommer jag avslöja Malmström och Morén. Då.
Ja.
Och det gör de ju. Och han ger dem adressen, han berättar hur de ska komma in. För det är då en väldigt specifik signal, man ska ringa på ringklockan vid ett specifikt klockslag liksom, annars kommer de inte öppna dörren. Så de sätter ihop en aktionsgrupp som ska bryta sig in i den här lägenheten, och det är ju
det är en väldigt slapstick-scen också.
Ja, den är helt fantastisk.
Ja, den är otrolig.
Det är det roligaste i böckerna överhuvudtaget. Alltså det här har man ju någonstans lämnat en socialrealistiska polisroman hamnat i någon total komedi.
Alltså Bulldozer leder insatsen.
Mm.
Som vi börjar med att Gunvald ska sin vana trogen då slå in dörren.
Ja, egentligen ska han ju inte göra det. Egentligen ska de ska ringa på och den här signalen, och de ska öppna frivilligt liksom. Mm. Men Gunvald, när han ringer på och de inte öppnar, så har ju inte Gunvald tålamod att följa planen. Så då slår han ju in dörren.
Ja. Som ju är så vagt haspad. Och de tror ju att den ska vara så barrikaderad. Men den går ju upp så enkelt att Gunvald liksom fortsätter in genom rummet, ut genom ett fönster. Ja. Han är på väg i alla fall att...
På femte våningen.
Ja, han krossar ju fönstret.
Han är på väg ut genom fönstret. Kollberg rusar in och får tag på honom. Och de hänger och balanserar nästan på väg ut genom fönstret. Då kommer Rönn infarande och lyckas slå i huvudet på något sätt och börjar kravla runt på golvet.
Jag tror att dörren typ slår tillbaka.
Ja, just det, Gunvald.
Så att den flyger liksom på näsan på Rönn.
Ja.
Och sen så med stora röda näsan. Polishundarna och sen så tårgas.
Ja, och Zachrisson, den här olyckliga polisen som vi lärde känna i brandbilen som försvann. Han har ju blivit kommenderad hit.
Man får reda på att han alltid är tillgänglig. När så här, de går ut till andra polischefer och säger vi skulle behöva några av era resurser, då blir alltid Zachrisson förflyttad.
Ingen vill ha Zachrisson, så att han rusar in där, ser Rönn krypa runt på marken med blodig panna, börjar skjuta vilt omkring sig här inne,
igen.
Skjuter polishunden, egentligen helt utan anledning.
Ja, och så skjuter han ju på vattenledningen så det börjar strömma ut koket vatten.
Han får koket vatten i ansiktet och mitt i det här...
Nu är det Papphammar.
Och mitt i det här så skjuter tårgasexperten in tårgas i lägenheten.
För de tror ju då att Gunvald och Kolberg, de har fått liksom motstånd där inne. Så de går ju in för att liksom oskadliggöra alla i rummet.
Och någon skjuter hundföraren i benet eller något sånt.
Ja. Nej, och hundföraren skjuter ju tillbaka för han upptäcker att de har skjutit Boy, som hunden heter, och blir så upprörd. Så att det här är alltså då, vad blir det, 7 medelålders män i en lägenhet.
Som alla då är på förmedlet
Och lägenheten är alltså full av tårgas och av också sprutande kokhet vatten.
Men ingen Malmström och Morén.
Nej, de har avvikit.
Precis, de har redan försvunnit. Mm. Och det får vi nog veta att det är Werner Ros som har skickat ett meddelande till dem som bland annat innebär att de ska sticka så snabbt.
Långa mustascher.
Ja, det här får man ju veta för att de återvänder ju nu till Mauritsson och är ganska sura över att hans uppgifter då visat sig inte stämma, men han erbjuder dem då att ni kan få planen liksom, för det visar sig att han har varit mellanhand mellan Werner Ros och de här två skurkarna och lämnat en beskrivning av nästa stöt till dem, men eftersom han är en sån småskurk som han är så har han naturligtvis ångat upp kuvertet och fotokopierat de här papprena och sen har han skickat dem till ett hotell, till receptionen på ett hotell i Sheraton hotell i namnet av greve Philipp von Brandenburg eller något sånt. Och då kommer de på att om de inte ska börja bråka liksom om posthemlighet och sånt med det här hotellet, så ska de skicka dit Rönn med ett visitkort där det står greve Filip från Brandenburg. Så Rönn ska gå dit och föreställa
lilla Rönn
med sin arge plogska och ska presentera sig som
och röda rinnande näsa.
Ja. Så de säger, är det verkligen greve från Brandenburg? Och så säger han ja, eller ja, jag är som hans skickebud. Men han får de här papperna och de får planen klart för sig.
Och det är ju då Bulldozer är så exalterad. Berätta Mauritsson, ja, berätta! Springer runt stolen.
Och här släpper de ju faktiskt Mauritsson.
Mm.
Och han schappar direkt till sin lilla mamma nere i Småland någonstans.
Ja. De kollar ju upp honom, de kollar vart han tar vägen.
Ja.
Och så när de förstår att han ska till sin mamma i Jönköping, då passar de på att göra husrannsakan hemma.
Ja, precis.
Nej, så är det ju inte.
Va?
Så här är det ju att de släpper honom och då tar Kolberg och Gunvald eget initiativ och skugga honom. Bulldozer vill ju inte det eftersom Bulldozer vill ha bra kontakt med sina tjallare.
Precis.
Så då piper Kolberg och Gunvald hem till honom och gör en husrannsakan inofficiellt.
Ja, de bryter sig in i hans hem.
Ja, och även i källaren där de hittar lite grejer i en gammal sandlåda.
Precis. Och en sandlåda, det är alltså en sån här sandlåda från kriget då. Alltså det var ju inte sand för att sanda vägar med eller så, utan för att släcka bränder som står kvar här nere i någon sorts skyddsutrymme i källaren. Och där hittar de en väska och den innehåller en pistol och lite andra. En
peruk och förkläde.
En slokhatt.
Ja,
men då drar ju de slutsatsen att det är Mauritsson som är bankronarkvinnan.
Ja, exakt, därför att den här pistolen och så kan ju kopplas till bankrånet. Och de tvingar också, efter att de har åkt tillbaks, det är en ganska sorglig scen tycker jag, när Mauritsson är hemma hos sin mamma i Jönköping och hans mamma liksom älskar honom mer än allt annat och han är liksom den förlorade sonen, har återvänt. Hon har gått upp jättetidigt på morgonen för att baka bullar till honom och så kommer polisen för att hämta honom och då är han... Han tror ju att det är Malmström och Morén som har kommit för att de har fått veta att han har tjallat och nu ska skjuta ihjäl honom. Och då är han nästan så här, jag ska ta min morsa som levande kvar. Alltså han är verkligen otrevlig mot henne och han är verkligen typ, tänker inte dugg. Han tror att två stycken mördare står utanför dörren och ska ta livet
av honom. Då skickar han ut sin mamma.
Han tänker inte ett skit på att skydda sin mamma liksom, utan bara på att han ska... Han ska klara livhanken själv. Men han blir tagen tillbaks upp till Stockholm och de tvingar honom att liksom klä ut sig i drag. Och
i den här maskeringen och kallar in vittnena från banken.
Ja, och någon bankdirektör är det väl som säger sig, ja, jag känner igen henne direkt. Synd på en så söt flicka.
Också så här bra vittneskonfrontation. De har en person.
Ja.
Det är ungefär samma klass som Christer Pettersson utpekningen.
Just det.
Du vet, man säger till Lisbeth vem som är.
Ja,
ett gäng innebandy snutar.
Ja, exakt.
Och sen en missbrukare.
Ja, i någon så här tjock, smutsig tröja.
Ja. Ja, det var inte Christer Pettersson som hörde Palme.
Nej, gud bara... nej. Jag är ju Palmespanare, så att ska vi gå in på det här spåret så blir det nog en 5 timmar lång podd.
Ja, det har Frida pratat om.
Precis, en sån podd finns ju redan.
Ja, precis. Där har jag självklart varit med då.
Ja, Palmemordspodden och mina fritidsintressen.
Mina specialintressen.
Mina specialintressen.
Det var researchgruppens podd. Tack researchgruppen för att vi får låna er mic återigen.
Ja, i alla fall. De konfronterar Mauritsson med det här. Och Mauritsson, han förstår inte vad som har hänt. Hur de kan ha fått tag på den här pistolen till exempel. För han vet att han har slängt den här pistolen i havet. Men på något sätt så har den hamnat i en sandlåda i hans källare istället.
Och nu kommer den parallella historien om Monita.
Ja.
Hör på namnet Monita.
Inte Monica, inte Anita. Monita.
Nu berättas historien om Monita. Och Monita är då en ensamstående mor i Hökarängen.
Hökarängen är det.
Precis. Monitas dotter heter Mona.
Just det.
Mona och Monita bor i Hökarängen.
Och så har vi då Mauritsson och vi har Malmström och vi har Morén.
Monita har då lärt känna Mauritsson genom att hon jobbar på en restaurang. Men man får veta Monitas backstory som är att hon har blivit lämnad av sin man. Och har blivit mer och mer isolerad, inte haft något jobb, ligger efter med räkningarna och försöker komma på en lösning med sitt liv. Lär känna Mauritsson, kopierar en nyckel till hans lägenhet och går hem till honom när han inte är hemma. Och typ fikar, lyssnar på musik.
Lyssnar på Vivaldi bland
annat. De har ju ett förhållande ska man väl säga. De inte bara lär känna varandra utan de har ett förhållande. Och hon blir också lite assistent åt honom. Hon åker med något paket och så.
Precis. Lämnar, men... Och då en dag hittar hon under diskbänken en gammal portfölj som är igensurrad, fylld med sten och ett vapen. Som hon då tar bara vapnet och låter portföljen ligga kvar. Och den har alltså Mauritsson förberett för att sänka i havet. Hon tar vapnet och kom på att enda lösningen på hennes problem är att råna en bank. Få pengar och lämna landet med Mona.
Det här är ju, jag tycker den här skildringen, det är nästan det bästa i den här boken. Den ganska långa skildringen av Monitas liv. Det känns lite som den här nationalteaternlåten. Hon flyttade ut till Bergsjön förra året.
Ja, precis.
Det är väldigt så här social diskbänksrealistiskt, grått och tråkigt. Men jag gillar också, hon har ju en lång inre monolog om liksom vilket sorts liv hon vill ge oss, åt sin dotter, att hon vill inte att hennes dotter ska behöva leva i ett samhälle där allting kretsar kring att köpa och att äga, och hon vill att hennes dotter ska få utvecklas efter liksom egentligen det hon pratar om, men det som hon inte kan, det som hon inte har ett ord för är ju liksom kommunismen.
Ja, men precis.
Det är det hon drömmer om, åtminstone för sin dotters skull. Och så hennes lösning blir ju att råna den här banken och sen ta pengarna och åka till det socialistiska Jugoslavien.
Ja, men precis.
Slovenien vid Adriatiska havet, precis nära gränsen till Italien. Och där finner hon sin ro.
Ja, hon...
Så det är en väldigt fin story om Monita.
Ja,
eller faktiskt. Sluta fint, den är väldigt sorglig i början.
Det är lite sorgligt att de behöver döda den här. Fast jag vet inte, en gymnastikdirektör som heter Gordon. Jag vet inte om vi behöver sådana människor i samhället.
Vi var ju inte gympakillar.
Nej.
Och tjejer på högstadiet direkt. Nej. Så att vi har väl aldrig hyst varma känslor för en gymnastikdirektör.
Nej, jag vet inte ens riktigt vad det är.
Men jag tänker att det är någon...
Det är väl en omskolad nazist.
Ja, precis. Det är det.
Särskilt om man heter Gordon.
Ja.
Gordon också.
Så att hon kommer... Det får veta att Monita är ju den som har begått rånmordet. Mm. Hon...
Med ett vapen som är trofast Mauritsson.
Ja. Ja, och hon tar sig till Jugoslavien så hon kommer undan med det.
Och Mauritsson åker dit och blir fälld.
Ja, han sitter ju i skiten och Mauritsson.
För hon åker ju och dumpar sin förklädnad i hans hus.
Ja, precis. Det är därför som Gunvald och Kolberg hittar den där. För att hon har gömt den där liksom.
Och det som sker samtidigt ungefär som de hittar den här förklädnaden så är det ju så att de har ju fått en adress på en bank. Som där de tror att Malmström och Morén ska slå till och Bulldozer leder en insats. Det visar sig att det är en bank i Malmö på exakt samma adress.
Det är Rosenlundsgatan.
Som rånet i själva verket sker. Så att Malmström och Morén, de gör rånet i Malmö och kommer undan.
Ja.
Innan då Benny Skacke och Per Månsson som är Malmöpoliserna hinner dit. För det är de som får larmet, men då finns det ju ingen förberedelse på att den banken ska rånas. Så att de kommer också undan.
De har haft en plan där de ska... Dels ska en person, en så kallad entreprenör, ska spränga en gammal skrotbil och tända eld på ett hus och skjuta runt omkring sig så att alla poliser ska åka till den platsen. Och samtidigt så ska någon blockera polishusets enda bilutfart med en lastbil som
han ska krascha in. De har ju väldigt dåliga vittnesmål till... Monitas rån, om vi ska prata lite om det.
Ja, just det kan vi prata om, för det är ju Gunvald som kommer på det.
Ja, precis, för de får vittnesmål om att hon hoppar in i en bil med två killar som åker mot Hornstullshållet. Själva verket går hon åt andra hållet mot Slussen.
Det är därför de har arbetat utifrån den här premissen då, att det är Mauritsson, då tänker de Mauritsson har utfört själva rånet. Och det är Malmström och Morén som är de här två killarna.
Ja.
Vittnesmålet har de alltså fått från en hygglig arbetare.
Ja.
Som egentligen bara vill försvåra. För han tycker att bankrån är en väldigt bra politisk metod.
Mm. Eller han diskuterar, han heter Sten Sjögren och är liksom metallarbetare. Han har i alla fall en del teorier om huruvida det kan vara en bra politisk metod. Men det är fortfarande lite oklart, tycker jag, varför han går så långt som att han ger ett falskt vittnesmål.
Han är ju, vi får veta att han läser en ny dag. I alla fall, den står i tidningsstället hemma hos honom och han har ju en socialistisk uppfattning liksom och så. Och när Gunvald inser ju att han har ljugit liksom, så Gunvald åker hem till honom och konfronterar honom. Och sen har de en diskussion om liksom, kan ett bankrån vara en politisk metod eller är det liksom bara en individualistisk...
Den här är ju skriven 73, undrar om de har tänkt på RAF, alltså... Mm. Röda armé-fraktion.
Ja, ja det känns i alla fall som att det var en diskussion som säkert Per och Maj tog del av och hade egna funderade kring.
Vad tycker ni då?
Alltså jag tycker väl att Malmström och Morén diskuterar ju också det här och säger... Morén som är den intelligenta av dem säger ju att det de gör mest är att liksom höja... inflationen i samhället genom att sprida en massa pengar ut i cirkulation liksom.
Ja just det, men, och också, men de gör ju inte rånen av politiska skäl. Nej. De gör dem inte för att varken för att finansiera någon kamp eller för att bedriva någon sorts krig för att avslöja den fascistiska statens rätta ansikte. De gör ju det för att de ska ha pengar och dra utomlands. Mm. Däremot resonerar de ju mer kring så här, det vi gör är egentligen inte ett rån. Mm. Att vara en rånare eller en brottsling, det är att vara en direktör eller en kapitalist.
Just det, precis. Den riktiga utsugningen är helt legaliserad.
Så det är mer att de har ett resonemang kring det, men det är ju inte som att de begår politiskt motiverade brott.
Mm. Mm.
Så då går ju, på det sättet kan man inte jämföra med RAF kanske och inte heller med till exempel Blekinge Gardeligan som är något helt annat.
Å andra sidan kan vi säga att Monita som är den rånare som faktiskt kommer undan på grund av det här falska vittnesmålet, hon tar ju i alla fall sina pengar och åker till Jugoslavien och stödjer Jugoslaviens socialistiska ekonomi.
Hon pumpar in lite pengar i Jugoslavien, så att då får man, det är ju ändå en aktiv handling som vi kan stödja.
Mm.
Ja, verkligen.
Han säger ju också, han pratar ju också om det här med att ja, men det kan vara en aktiv handling som på Irland under revolutionen.
Han är väldigt beläst.
Ja, men han är ju en himla hygglig arbetare. Han är beläst. Han citerar ett långt stycke av Arthur Lundqvist som handlar om det här med brottets politik och så. Och jag skulle ju vilja ha, det finns ju ett berömt stycke av Marx när Marx pratar om liksom brottslingens, jag tror att det är från Grundrisse, men liksom om brottslingens samhällsnödvändighet, att vi samhället behöver brottslingar för att låsföretagen måste ju sälja lås och bevakningsföretagen måste sälja bevakning och sådär. Så att liksom brottslingar utför på så vis ett samhällsnyttigt arbete. Och så, på så vis kan man ju analysera att brottslighet av den här typen på intet sätt är subversiv liksom, utan bara ingår i det som samhället behöver för att vi behöver brottslingar till exempel för att motivera att vi ska ha den här poliskåren som ska få allt mer befogenheter och vapen och så, som är ett återkommande tema i böckerna.
Det liksom märks vem som har varit på Marx 2016 idag.
Däremot så säger ju Sjögren också, skulle ju inte bankrån figurerar ju inte i de socialistiska länderna.
Nej.
För varför skulle folket råna sig själv?
Precis, det är helt
underbart
ologiskt.
Citat.
Så Gunvald avslöjar det här men gör egentligen ingenting med det. Sjögren säger det ju för sig att det är ju inte, om man inte står under ed i en domstol så är det ju inte något brott att ljuga för polisen. Men Gunvald som ofta är ganska sugen på att spöa på folk, han vill ju till exempel spöa på Mauritsson
för att han är en golare.
Men han gör ju ingenting. Han accepterar det här. Han åker ju bara dit för att han själv vill ha svar på sin teori liksom, att de har blivit ljugna för.
Ja, han har väl nästan skulle jag säga någon sorts sympati i det här fallet för Sjögrens resonemang. Och sådär.
Om vi ska återvända till Beck som ju han går och pratar med några av Svärds gamla kollegor, eller en av Svärds gamla kollegor, en gammal rekorderlig arbetare som också har varit sjöman på de sju haven och som har jobbat tillsammans med Svärd på en speditionsfirma. Som ju även, inte samma, men även Folke Bengtsson jobbade på en speditionsfirma. De har haft hand om paket på en sorts lagercentral. Eller
i hamnen är det väl. Ja, alltså lossning och lastning liksom. Och där har de tydligen satt i system att slå sönder rätt lådor, det vill säga sprit,
ja.
Och plocka på sig sånt.
Och framförallt Svärd var ju känd för att vara väldigt duktig på det här. Så där kom ju Martin på att...
Men de andra delade med sig av bytet, gjorde aldrig Svärd, så han var väldigt opopulär.
Han var dels osolidarisk, men sen var han ju också en rövslickare, säger de andra arbetarna. Så han slickade mot chefen.
Han var en rövslickare, han var en fixare, han var osolidarisk. Men de andra arbetarna, eller den här gamla farbrorn då, tycker ju att innan han har fått veta, han har inte berättat någonting om det här för att han har inte vetat att Svärd är död. Och han tycker att, han säger så här, vissa säger att man ska inte prata skit om de döda liksom, men jag tycker det viktiga är att man är solidarisk med de levande liksom. Så att så länge Svärd levde, då kände han att han skulle vara solidarisk med honom. Men nu känner han att han kan berätta om det här.
Så han är inte någon god bög?
Nej, verkligen inte. Han är en rekorderlig arbetare. Medan Mauritsson är någon sorts jävla fixar och parasit liksom.
Mm.
Och Beck upptäcker ju också, han går igenom Svärds ekonomi, privatekonomi, och upptäcker att Svärd hade ett checkkonto med ganska mycket pengar på
54 000 kronor.
Ja, och att han dessutom har fått regelbundna insättningar till det här kontot.
750 kronor i slutet av varje månad.
Precis, och de här insättningarna har alltid gjorts på olika bankkontor och så. Och han undersöker också... Och här har vi det här vanliga, liksom det långsamma, strävsamma polisarbetet. Att han går till den här speditionsfirmans huvudkontor, tvingar dem att plocka fram liksom någon sorts loggböcker över förstörda försändelser från de år Svärd jobbade där. Så går han igenom alla dem och så jämför han det med vilka som har begärt ut att få ersättning på försäkringen från sina förstörda försändelser. Och så hittar han att det finns en som inte har begärt ut någon ersättning. Och vem är det?
Trofast Mauritsson. Mm.
Precis. Filip Trofast Mauritsson. Sen han, för att Beck, det kommer vi att prata om senare, men han besöker ju Rea flera gånger, och i början med någon sorts ursäkt att han vill prata om Svärd, men sen mer och mer för att han trivs i hennes sällskap och han trivs där väldigt mycket. Men hon ger ju honom en idé, för att hon har ju slagit igen dörren till sina barns barnkammare, och haspen som sitter på insidan har då trillat på plats. Så att där har ju hon ett tomt rum som är haspat inifrån.
Ett eget slutet rum.
Ja. Så då kommer Martin på någonting och han skyndar sig iväg. Han undersöker marken utanför den här lägenheten där Svärd dog och hittar då faktiskt mycket riktigt en patronhylsa som man får undersökt, och det visar sig att det var patronhylsan tillhörde den pistol som kopplats till bankrånet.
Just det, där hittades i Mauritssons källare.
Exakt. Där Filip Trofast Mauritsson nu
är. Det är alltså den pistolen som han skulle sänka i havet, tror att han har sänkt i havet eftersom han hade förberett portföljen, inte visste att Monita kopierar upp en nyckel och smyger dit och har stulit pistolen sen lagt tillbaka den i hans källare.
Exakt.
Så att
så det Martin lyckas få Mauritsson att erkänna i ett väldigt skickligt förhör från Martins sida, det är ju att Svärd hade slagit sönder en försändelse som innehöll spansk...
Det var en preludinblandning, va?
Nej, det var fenedrin och...
Okay. Ja, det är någonting som man gör...
Opiumbas
eller någon sorts knark.
Ja. Det har varit förklätt som någon sorts sprit, men det har varit knark i de här flaskorna utspätt. Liksom. Och Svärd har avslöjat det här och sagt till Mauritsson att du måste betala mig, annars går jag och berättar det.
Mm.
Och Mauritsson har i flera år då betalat det här. Det är också det som har liksom gjort att Svärd har kunnat gå i förtidspension och eller blivit sjukpensionär liksom, men ändå kunnat leva på de här pengarna. Och sen har Svärd sagt till Mauritsson att du behöver inte betala så länge till, för nu är jag döende i cancer liksom. Men det är då Mauritsson har låtsats vara Svärds brorson, ringt till radiumhemmet, fått veta att han är inte alls döende, och då har han liksom...
Då har han flippat när han får tänka på hur många år till han ska behöva betala den här sura gubbjäveln.
Så han hotar Svärd. Men det Svärd gör då, det är att han flyttar till den här nya lägenheten. För att komma undan liksom. Och det är också därför som han har alla de här låsen och hakan och så. För att han är rädd och paranoid. Men Mauritsson har förföljt honom, har noterat att han... varje dag vid ett visst klockslag stänger sitt fönster, och då syns han i fönstret då. Och då har han helt enkelt ställt sig utanför lägenheten och skjutit honom. Och vad som har hänt då är ju att liksom i fallet, eller vad man ska säga, så har Svärd dragit ner fönstret och fönsterbygeln har hoppat på plats av sig självt, och därför verkar rummet låst.
Han har blivit skjuten genom fönstret. Det är ju väldigt, det är lite märkligt. Visst är det ett skickligt förhör av Beck, men det är också Maurits som bara erkänner ju allting rakt av. Han är så chockad över den här situationen, att den här pistolen som han trodde han hade sänkt i havet har dykt upp, och att Beck har listat ut hela mordet på Svärd. Men sen väljer rätten. Problemet är att Martin spelar in hela förhöret, men det visar sig att det är Röns bandspelare som är trasig. Som Rönn säger, bara, jaha, har du använt den? Den funkar inte.
Nej, så att det är ju, i rätten så blir han ju friad från mordet. Men fälld för bankrånet som Monita har utfört.
För då ångrar ju sig Maurits, då erkänner han ju helt plötsligt inte då. Då har han ju, tar han tillbaka hela sin...
Ja,
sin
exakt. Trofast Mauritsson tycker att det här är så pass obehagligt, för det är ingen som kan veta de här grejerna liksom. Så han blir ju också psykiskt knäckt.
Ja. Men han blir alltså dömd till livstids straffarbete för bankrån och mord. Men inget av detta har han begått. Nej. Men han kommer undan det mord som han faktiskt har begått.
Ja, och slutresultatet blir ju detsamma, kan man säga.
Ja.
Mm.
Ja.
Ska vi gå över till karaktärerna?
Ja, vilka som är med. Och då tänkte jag vi börjar med Martin, va?
Ja, fittan Martin.
Ja, Martin, han har ju varit ganska glad i några böcker nu sedan han skilde sig från sin jobbiga fru. Men nu är han ju tillbaka i något sorts ångestträsk. Ja.
Efter hans sjukskrivning så har han börjat känna sig inlåst. Titeln på boken är ju som sagt Det slutna rummet. Och det är både Svärds lägenhet och Martins
hjärta.
Ja, precis. Ja. För han känner ensamhet och instängdhet hela tiden. Men då kommer Ria som en uppenbarelse och låser upp det.
Man har ju någon sorts dödsångest också efter det här faktumet att han var så nära att dö. Han drömmer liksom väldigt obehagliga mardrömmar.
Han drömmer ju mardrömmar som handlar om dels mordet på USAs president Garfield och dels det var The Charge of the Light Brigade, krimkriget, och något så här sjöslag i första världskriget. Men sen när han vaknar, då ligger han liksom... För här kommer ju Martin verkligen ut som en möp.
Han ligger
ju och kritiserar sina egna drömmar och så här... Ja, det var inte exakt så här det gick till egentligen. Varför ligger jag och drömmer så här felaktigt? Senare så läser han ju också någon roman om andra världskriget i Stilla havet. Och säger typ, nej, det här har skildrats bättre i den här boken...
Kan vara inspirerat av att Maj Sjövall har berättat i en intervju som var förra året om sin uppväxt med en egen möppappa.
Mm. Ja,
som
precis.
Var aktiv i munkska kåren bland annat och sen så hela tiden var... rädd för ryssen.
Mm. Och sen var ju tydligen Per väldigt intresserad av sjöslag.
Just det. Mm.
Och då har Maj sagt att hon skrev de delarna för hon tyckte det var kul att skriva tvärtom. Men det här är också ett av Majs många uttalanden man är lite tveksam till. För hon har ju sagt att det här är hennes favoritbok.
Ja, det har hon sagt,
vilket är väldigt märkligt.
Det är väldigt indie att säga det.
Hon väljer indie.
Det är den mest, det är ju verkligen så mycket indie det kan bli.
Ja, det,
för det här är en bok som många oftast, när de ska rabbla upp de 10, det här är den första man glömmer bort.
Ja,
den och Mannen som gick upp i rök.
Men Martin, han mår ganska dåligt, men han har samtidigt, sen träffar han ju Rea och han kommer in i den här härliga gemenskapen i det här
vänsterkollektivet. Där de sitter och dricker vin hela tiden och det finns vitlök i köket.
Och han tänker, det där är mer än en normal människa använder på ett år. Och det säger ju någonting om hur man kryddade i Sverige på 1970-talet.
Ja. Dessutom har det statliga tobaksbolaget slutat tillverka Florida.
Ja, just så han har slutat röka.
Ja, mycket motvilligt, eftersom han inte kan röka något annat än Florida.
Vilket också är väldigt märkligt. Vad är man för svag rökare då? Man är ju inte hängiven kampen om man ger upp bara för att ett märke lägger ner.
Nej, det är sant.
Men han dras verkligen till Rea och han dras till det här liksom kollektivet och det här härliga livet. Och han är också sådär, till exempel den här farbrorn på speditionsfirman, så sätter han sig ju ner och pratar med honom och dricker sig full på öl som den här farbrorn har
väldigt spontant,
under arbetstid. Liksom, ja. Och han har liksom någonting har hänt med Martin här. Han har liksom, han har nästan slutat, ja, som polis så ska jag inte sitta här liksom och dricka mig full på arbetstid, men det är liksom som på något sätt som att han har slutat bry sig.
För han har ju verkligen haft en depression under den här konvalescensen.
Ja, han har ju ångest själv för sig själv så att säga. Han har inga Florida längre och sen är hans mamma döende.
Just det.
Mm. Och han besöker henne på äldreboendet och han känner mycket skuld kring det och han funderar mycket kring sossesamhället där och hur de kan kasta bort
hur man kan vara polis i det här samhället. Ja. Och
så det är mycket, han, mycket negativa tankar liksom, fram till han träffar Re när det vänder.
Mm. Ska vi börja prata om Re då?
Frida, du ska väl du har förberett en lista på vad du kan man säga ogillar mest eller hatar mest.
Hatar, Re. Självklart. Mm. Jag skräder inte på orden eller darrar på manschetten i mitt Rea-hat. En stor del till varför jag hatar Re Nilsen som karaktär, det är ju mycket för att alla vänsterkillar älskar henne. Och allt vänsterkillar gillar vill man ju vara i opposition mot ändå. Jo, men för att hon är så jävla orimlig karaktär. Det är ju verkligen Pers drömkvinna. Och det gör ont att läsa. För man vet att det här är inte Maj. Tänk dig Maj sitta mitt emot och skriva. Och han skriver så uppenbart om sin drömtjej. Och hon sitter mitt emot och bara, ja, jag har ju inte så där såna brister. Jag är ju inte 1,55 och satt.
Och här har ju även Maj då hävdat så fort det här tas upp att det var hon som skrev det mesta av det här. Ja. Men som sagt, det är ju någonting som man, jag tror att hon säger det.
Ja, för att hon tycker en skyddsmekanism det är kul. Mot sorgen att Per ville ha någon som Re Nilsen.
Maj brukar ju i och för sig säga att hon identifierar sig med Martin. Ja. Så det kanske är Per som hon har beskrivit här. Per som
så skulle det kunna vara, ja. Just det, att Rea bara är en inverterad drömkille. det är egentligen Majs drömkille.
En jävligt jobbig drömkille också i så fall. Rea, både som man eller kvinna, är en jävligt jobbig människa. Det som är, hon är också en sån jävla orimlig karaktär. Det är det också som stör en, att hon är så oerhört kort och så oerhört satt. Och hon har så himla fina brister. Mm. Och hon äter 10-12 gånger om dagen. Mm. För vänsterkillar vill ju ha en tjej som, du vet, inte håller på med sånt där med utseende. Mm. Och bryr sig om sin vikt eller så. Så
hon försöker kunna,
men ändå liksom väger fingernageln. Mm.
Ja, men precis. Hon ska väga 50 kilo om hon ska äta 10-12 gånger per dag. Och då pratar vi typ så här 6 varma mackor minst.
Mm.
Hon äter så mycket också.
Hon försöker ju absolut inte vara snygg. Hon har ju någon konstig rött nattlinne på sig liksom, som verkligen inte, det är inte snyggt liksom. Men hon lyckas ju vara snygg på
något sätt. Ja, men precis. För hon är ju så här naturligt vacker. Mm. Du vet, hon använder lite smink och sånt där.
Politiskt medveten.
Ja. Mm. Sociolog, det vill säga det är yrkespoliser tydligen, den yrkesgrupp poliser hatar mest.
I alla fall polischefer.
Ja, exakt.
Och Martin hatar ju polischefer.
Så då är det perfekt att hon är sociolog. Mm. Och hon lagar då mat hela tiden, väldigt mycket och väldigt snabbt, slänger och väldigt ihop. Ja, och hon gör saker som ris och spaghetti och köttsås.
Yeah.
Och det är Martin så oerhört imponerad av. Det är alltså en vanlig jävla köttfärssås.
Mm. Ja, antar jag.
Ja.
Han har aldrig sett någon sån tidigare i Sverige, säger
jag. Nej, någon som har dessutom lagat mat.
I Ungern,
där och paprika, stark mat.
Ja.
Och nu botas ju magiskt Martins magåkommor efter skilsmässan. Så nu börjar han ju äta med god aptit.
Som ju då har varit psykosomatiska och hållit på i flera år.
Ja.
Dessutom, alltså, något som var frånvarande i förra boken helt, vilket var chockerande.
Mm.
Det är kvinnor.
Alltså bröstvård.
Ja, men det var ju för att det inte fanns några kvinnor.
Nej, precis. De löste det så.
Men Reas får vi ju självklart.
Det får vi självklart.
Hon klär ju av sig naken. Hon har liksom träffat Martin typ 2 gånger.
Ja.
Och sen säger hon att de här kläderna är så jobbiga. Och så klär hon på sin naken.
Men hon är ju verkligen DJ gränslös på alla fronter. Hon ska vara så jävla frigjord. Och så jävla härlig. Och så jävla naturlig.
Hon säger typ tredje gången de träffas så här. Du vet att vi kan inte ligga med varann. För du vet så här, tjejer och infektioner.
Nej,
hon säger också, det här tycker jag är genuint jobbigt när hon säger så här. Men det vet man väl att tjejer börjar bli kåta när de fyller 13. Som något så här.
Johan sitter med handen för ansiktet.
Ja, då har de ju redan gått på preludin i 2 år.
Ja, men jag tycker att det är genuint jobbigt när de ska prata om att så här. Jag vet inte, det känns som att hon så här, tycker att vadå det här med byxmyndighet och så. Det,
hon är ju verkligen en 70-tals karikatyr liksom.
Och hon växer ju lite i Martins ögon där också när han konstaterar någon gång när han träffar henne kanske andra eller tredje gången sådär, att han vet att hon inte är tjejen som han får ligga med.
Nej, hon är ju ingen gratis hår.
Nej, precis. Nej.
Markerar ju
men också att hon ska vara så här oerhört rak och du vet bara säga det som du vet man egentligen inte vågar säga. Hon är också väldigt näsvis. Jag har letat efter ordet som beskriver henne förutom störig, jobbig, liksom, förutom de vanliga orden. Så är det att hon är så här nyfiken på ett störigt sätt. Hon är ju ganska mycket med i terroristerna så vi kommer ju prata mer om henne då.
Ja precis, för Rea blir ju en återkommande karaktär
från den här boken. Men att hon är så här, du vet, går igenom Martins portfölj och du vet, hon är väldigt... Nej, hon är så jävla jobbig alltså. Fy fan.
Men det är väl det stora som den milstolpe som ändå finns i den här boken är ju att Martin träffar Rea.
Ja.
Jag tycker det är kul att ni inte typ säger någonting i hennes försvar.
Nej. Jag vet inte om det för finns. Jag skulle säga så här.
Hon är det här som Kolberg? Att jag får över er på min linje?
Jag vet inte om jag någonsin har varit på Rea. Eller så här, alltså jag tycker att Rea är ju en konstigt skriven karaktär. Hon är ju en romanserie som försöker skildra ganska realistiska karaktärer så är hon ju en väldigt konstig karikatyr på någon sorts Manic Pixie Dream Girl. Liksom.
Och jag tänker på Lisbeth Salander också. Så här.
Att vräka i sig skräpmat.
Ja, och det är också så här så orimlig karaktär att hon, du vet, ska vara så oerhört kort. Väga 42 kilo, var typ 1,49 lång, men samtidigt var
oerhört smart,
oerhört liksom stark, bara käka Billys pizza.
Och jättekåt på gamla gubbar.
Ja, ja, självklart.
Dålig mage.
Ja, men det är bara så jävla typiskt manliga, den här manliga blicken som är så här. Har manliga författare ingen jävla clue om att
nu är hur den här boken en rimlig också tjej till hälften skriven av en kvinna, så att
hon borde ha stoppat Per återigen.
Ja, visst. Men att Rea är en förlaga till Lisbeth Salander, det vågar jag säga definitivt.
Ja, ja, alltså, gud ja, det är verkligen.
Ska vi gå in på Kolberg och Gunvald tillsammans egentligen, för att de är förutom i början när Kolberg hälsar Martin välkommen tillbaka till jobbet så är Kolberg och Gunvald faktiskt tillsammans hela tiden i den här boken.
De jobbar ihop med bankrånen och de
har blivit vänner.
Ja.
De började ju bli det lite, det fanns antydningar till det i förra boken, men nu har de ju...
När båda förstod att den andra också läste Lenin.
Ja, exakt.
Inte vänner.
Så i bankrånsgruppen så är det de som sitter och skojar och skrattar och gör narr av bulldozer tillsammans.
De sitter liksom med fötterna på bänkraden framför sig och
tuffar sig
och är väldigt killiga liksom överhuvudtaget.
Ja, men precis.
Men jag tycker ändå jag tycker det är trevligt att de äntligen har fått den här relationen och hittat varandra liksom.
Jag tycker inte Kolberg förtjänar någon relation överhuvudtaget. Jag tycker han drar ner Gunvalls thunder.
Jag tycker, om jag får säga, jag tycker att det är ganska jobbigt när efter att de har varit i den här patetiska inbrytningen i lägenheten och blivit ganska skadade, så sägs det om Kolberg att han kommer åter liksom efter... Han har liksom blivit helad genom god mat och Guns sexuella skicklighet. Liksom. Kolberg har ju börjat banta här också och är konstant hungrig. Ja,
han blir väldigt sugen på en ål.
Ja.
Som han hittar i ett kylskåp i samband med en husrannsakan. Han liksom öppnar kylen, ser en ål och liksom står så och slickar sig om munnen ganska länge.
Han har ju också, han har hört någonstans att när man bantar då ska man inte äta så mycket, men man ska äta ofta. Och då tänker han att ja, men jag kan ju uppfylla det till hälften i alla fall och äta ofta. Men han har gått ner, han säger till Martin att han har gått ner 4 kilo. Då säger Martin att ja, okej, då är det bara upp 10 kilo då sen du började banta.
Ja, men de bondar ju också det här med Kolberg och Gunvald över att de hela tiden kan stanna upp. En av dem drar en liten politisk analys och sen kan den andra fylla i.
Mm.
Alltså det här, när de håller på med Mauritsson till exempel, det här med att han utger sig för att vara olika hertigar och baroner och sånt där, så säger ju liksom Kolberg säger, ja, en sån som Mauritsson, han kan liksom utge sig för att vara hertigen av Alexander. Och så får han kan han hämta ut liksom gratis diamanter, men jag kan inte krita en liten mjölk liksom. Det är klassamhället, rätt och slätt, säger Gunvald.
Det är spännande att han säger hertigen av Alexander, för att Alexander är ju en ort som faktiskt återkommer i nästa bok, Polismördarna. Väldigt märkligt, för att Alexander är ju,
och det är väldigt kul
att det känd för en sak,
polismord, så det, och så återkommer den i Polismördarna.
Är ju en pytteliten ort.
Tänk inte om Tony Olsson var inspirerad. Okej, okay, jag ska inte utveckla det där resonemanget.
Ja, men det finns ju vissa...
Jackie Arklöv kanske.
Man kan ju fråga sig om... För det är ju... Ja, vi kommer ju nog prata om det mer i Terroristerna, där det ju verkligen är så här konstig förutsägelse av saker som faktiskt hände senare.
Men ja.
Det är konstigt att orten Alexander, jättelilla orten Alexander, förekommer 2 gånger i de här böckerna.
Ja, ja, verkligen.
Ja, det är märkligt.
Och ska vi gå över till Rönn, som tyvärr inte är med så mycket i den här boken.
Han är med lite grann, han är ju ingår i den här gruppen. Han får väl framförallt skina lite. De vet ju inte exakt när det här Malmö... De tror ju att det här rånet som begås till Malmö ska begås i Stockholm. De vet inte exakt när, så de är liksom ute och bevakar de här platserna. Och det är väl samma dag som rånet faktiskt begår som Rönn ut och bevakar en gata där de tror att den här avledningsmanövern ska göras, när han blir påhoppad utav 2 stycken gangsters
som
ska skära
honom med kniv och slå honom med cykelkedja. Men han, jag tror de säger att Rönn var ingen höjdare på jujutsu, men han kom ihåg en del, så han lyckas ju faktiskt få ner de här på backen innan han själv blir nedslagen. Men då dyker ju resterande polismän upp och bankar ner de här skurkarna.
Och återigen är ju Rönn faktiskt ganska, visar sig kompetent, i alla fall för den objektiva läsaren. Hans arbete liksom bär frukt, men Beck är fortfarande ganska skeptisk till honom.
Mm.
Ja, men precis, för det här mordet på Svärd har ju handlagts korrekt sen Rönn fick ta över det, men självklart så blir han inte creddad för det.
Mm.
Eftersom Martin enbart kan credda Kolberg. Och sen så Kristiansson och Kvant finns ju inte längre, så nu
Kristiansson och Kvastmo.
Ja, Kenneth Kvastmo gillar att käka mandelmassa och har långa haranger för Kristiansson i bilen, som kommer återkomma i vidare böcker.
De är inte med så jättemycket. Nej. Här. De har varit inne och undersökt. De har väl inte gjort världens bästa jobb, men de har väl å andra sidan kanske inte, eftersom det är den här Aldo Gustafsson som har varit någon sorts ansvarig, så har de väl kanske inte kan skylla så mycket för hur det har gått.
Nej, det är mest att vi får reda på att Kristiansson har fått en ny kompanjon.
Ja.
En annan av våra gamla favoriter, Zachrisson, han är ju också med som kortast här. Då. Han, som vi sa, han har blivit utlånad till den här gruppen.
Den gamla odågan ingen vill ha.
Fårskallen som Gunnar refererar honom till.
Det är ju också han som inför den här inbrytningen i lägenheten så håller Bulldozer Olsson ett... något sorts tal om de 4 olika alternativ för vad som kan hända när de har tagit sig in där. Och då säger Zachrisson, ja, det finns också ett 5:e alternativ och det är att de mejar ner oss allesammans med automatvapen. Det är liksom ingen som riktigt vill lyssna på Zachrisson där.
Ja, just det.
Månsson och Skacke är med jättekort. Ja, det känns mest som att de blir namedroppade lite för att vi ska, ja men kolla, vi återknyter de här karaktärerna.
Just för att det då rånet utspelar sig i Malmö och då... Mm. Då är det logiskt i och för sig att de blir inkopplade.
Ja, men precis. Mm. Sen är det ju ny karaktär, Bulldozer Olsson, som kommer att återkomma sen.
Precis.
Oerhört härlig ändå, med sin energi.
Mm. Svår att placera också. Så här, är han en idiot? Eller är han kompetent? Han har båda sidorna.
Jag har gjort en Dungeons and Dragon-karta. Mm. Och jag har placerat honom på Chaotic Neutral. Där ligger han tillsammans med Kristiansson, Kvant, Zachrisson. Och det här är en väldigt bra karta som tog många timmar för mig och vårt mest hängivna fan att göra. Som finns på min Twitter om man är intresserad.
Man kan kolla in det och kommentera.
Ja.
Till exempel vem vi har lagt på Lawful Good. Det är väldigt intressant. Mm. Jag vill flytta om lite.
Alltså.
Ja. Mm.
Men Bulldozen, han är ju, det sägs om honom att han tycker att det är oerhört roligt med polisarbete och att det beror på att han inte är polis.
Ja, just det.
Han är ju åklagare då, men han tycker att allting som har med polisarbetet är väldigt kul att göra. Mm. Han är alltid väldigt glad. Han säger till exempel, efter att de har gjort den här inbrytningen i lägenheten och konstaterat att den i princip är helt tom, men att de har hittat en burk lingonsylt och att denna burk lingonsylt har Mauritssons fingeravtryck på sig, så säger han, förstår ni vad det här innebär? Och Gunvald säger, ja, att han är tekniskt bunden till en burk lingonsylt. Ja, just det!
Han är väldigt taggad hela tiden.
Ja.
Han tycker att, och ofta, det är väldigt mycket så att Gunvald och Carlberg driver med honom på olika sätt. Och antingen fattar han inte det här eller så tar han det bara som en good sport liksom. Men han blir hela tiden, de säger någonting och han bara, ja, just det, precis så.
Men på slutet är det så att även om han då basar för insatser som går snett, eftersom då han riktar insatsen mot en adress i Stockholm som visar sig egentligen ska vara en adress i Malmö, så är det ju ändå han som lyckas då få Mauritsson fälld i rätten för att han är så pass bra i rätten.
Jo, han är ju uppenbarligen en skicklig åklagare.
Han är ju väldigt rolig i Terroristerna.
Ja.
Återigen längtar jag till det avsnittet.
Ja, men jag skulle säga att Bulldozer är nog faktiskt en skicklig åklagare, en väldigt dålig spaningsledare.
Ja. Men nu har vi gått igenom alla karaktärer. Ska vi bara återigen nämna alla orimliga namn?
Mm.
Vi har Aldor.
Aldor Gustafsson.
Ja. Vi har Gordon med Å.
Mm. Rea Nilsen. Det är konstigt. Monita. Mm.
Monica, Anita, Monita.
Jag tycker också att det blir konstigt av att hennes dotter heter Mona.
Ja.
Mona och Monita. Vi har Malmström, Morén, Mauritsson.
Dock ingen Melander.
Nej, Melander är faktiskt inte med alls i den här boken. Han är ju förflyttad till våldsroten i Stockholm och inte del av den här specialgruppen.
Ja, precis.
Han är saknad.
Ja, det här någonstans har ju namngivningen har helt ballat ut och ballat ur och alla heter också, alla allittererar. Alltså vi har de två svenska skurkarna.
Det är ju jag svag för mitt namn är ju en allitteration.
Mm. Ja, just det. Mm. Vi har Malmström och Morén, de har ju också kontakt med två tyska skurkar
Hauser
som hjälper Hauser och Hoff.
Ja, och så har vi Kristiansson och Kvastmo. De hade ju en chans att ersätta Kurt Kvant med någon som inte hade ett allitererande namn.
Men han heter Kenneth Kvastmo.
Ja. Kvastmo. Och sen Trofast Mauritsson då.
Ja.
Jag tror att han...
Trofast Mauritsson.
Monita och Trofast, det är delad första plats i märkliga namn.
I den här boken?
Ja.
Mm. Och då har vi ändå inte kommit till boken där Hedobald braket Braxén.
Ska vi gå in på det politiska kanske?
Ja.
Där tänker jag, en av de första sakerna jag tänker på är ju Martins mamma har ju blivit dålig.
Mm.
Han är och hälsar på henne, hon ligger väl i princip inför döden kan man säga. Och där tänker han ju mycket på liksom hur pensionärerna har fått det i Sverige och hur dåligt de har det. Och han har liksom försökt se om han kan hitta något bättre sjukhem för henne att vara på. Och så, men insett att det nog nästan inte går att få något bättre. Och tänker där på liksom, ja, men hur välfärdssamhället kan man väl säga, när du blir för gammal för att arbeta, när du blir för gammal för att kapitalet ska ha någon nytta av dig, då bara slänger välfärdssamhället dig åt sidan.
Mm.
Och det är ju lite samma sak med den här Svärd, som ju också är en sjukpensionär som lever på kattmat och så. Nu sägs det ju för sig att det är för att han är så förbannat snål i och med att han då har den här inkomsten av sin utpressning också, men... någonstans så säger ju det här någonting om liksom hur folkhemmet bygger på att så länge du är användbar för kapitalet så får du del av liksom någon sorts välfärd. Och folkhemmet är ju ett sätt för kapitalet att reproducera sin arbetskraft liksom, men så fort du hamnar utanför det här då kan du bara slängas åt sidan.
Ja. Och eftersom de först utgår ifrån att Svärd har tagit livet av sig, så kommer det också liksom en liten diskussion om självmord.
Här finns inga små diskussioner, här är det alltid långa haranger.
De rädds inte frågan.
Nej, och de säger då att Stockholm har en av de högsta självmordsfrekvenserna i världen. Något som man liksom då döljer och inte vill prata om. Så att om det nu är självmord som Svärd har begått, så liksom är det en genant sak för Sverige. För det här så kallade välfärdssamhället flödar över liksom av sjuka och fattiga och ensamma människor. Som i bästa fall lever på hundmat. Alltså i bästa fall. Och som lämnas utan tillsyn tills de tynar bort och dör i sina råtthål till bostäder. Det är precis i inledningen där. Så att alltså, kritiken, hatet mot välfärdssamhället om välfärdssamhället som den här lögnen, det är ju väldigt, väldigt framträdande i den här boken.
Ja, verkligen. Men i övrigt är inte en av de politiska böckerna. Så det jag tycker är märkligt med den här boken, nu har vi, är det 4 extremt starka böcker bakom oss. Ja. Skrattande polisen, Brandbilen som försvann, polis och sen Vedvärdeman och Säffle. Och nu har det liksom, nu har det ramlat ner till en lägre nivå
just
igen.
Just Säffle, för det känns som att har de verkligen fulländat det här, att gestalta just detta.
Alltså bara att de känner, vi kan inte trumfa det.
Nej, här går man tillbaka igen till att vi behöver inte skildra det här, utan vi kan bara helt enkelt rapa upp allt om sossarnas förbannade svek.
Jag hade Per börjat bli sjuk här redan, för att han blev ju sjuk, opererades, någon sorts magproblem och blev ju aldrig riktigt bra sen. Och terroristerna skriver ju Per, då är han ju i princip döende.
Ja.
Och jag vet inte om han hade blivit sjuk ännu när den här skrevs. Men jag
håller med. Det är märkligt att det är så jävla mycket lägre nivå. Liksom.
Det är ett stort steg bakom. Språkligt, intrigmässigt. Liksom.
Mm.
Den är en rolig bok. Mm. Den är en av de roligaste i serien, men den är alltså inte en bra Beck-bok. Liksom.
Maj själv, dels har hon sagt att det är hennes favorit, men också hon tycker att plotten är väldigt smart, upplösningen. Mm. Det tycker inte jag.
Nej.
Jag tycker inte att det är speciellt trovärdigt det här heller med att han ska skjutit honom genom fönstret. Och sen ska liksom den skjutne svär ramlat så att han stänger och låser fönstret. Det är inte så smart.
Nej, det känns som en cop-out liksom.
Ja.
På hela grejen. Och jag tycker också att den här hela metaforen, ja, vi ska ta det här kända mordmysterieformatet, det slutna rummet, och så gör vi det till en metafor för utredaren, deckarens egna psykiska tillstånd. Dels tycker jag inte den är så, det är inte så bra.
Mm.
Och dels så skriver de det oss på näsan. De säger till och med så här, det slutna rummet som också var
Martins.
Alltså, om man ska göra en sån metafor, skriv inte det på våra näsa.
Anta liksom, inte att läsarna är helt jävla dumma i huvudet. Liksom.
Det ligger alltså de här bankrånen då. Och just, jag tycker det är intressant då att den skrivs i en tid där vi i alla fall spekulerar att raffen då var på tapeten och att det kan ha spelat in liksom bankrånen som politisk metod. Men det är ju också så här, istället för att gestalta det lite mer så blir det ju att man stannar upp. I början till exempel är det en väldigt lång harang där också om att anledningen att bankchefer har gett order om att personalen ska ge pengar, det är för att de vill inte betala livslånga underhåll till änkor utifall liksom, tjänstemännen skulle bli skjutna. Det är väldigt mycket så, och de här Malmström och Morén då sitter ju och har diskussioner om bankrån och hur de egentliga rånarna är ju direktörerna och så vidare. Det är väldigt
precis, det är också den där de riktiga skurkarna kommer alltid undan. Ja, det är liksom en fin poäng, men skriv oss det inte på näsan sådär, liksom övertydligt.
Och vi har redan fattat det. Ja, liksom.
Precis, vi är framme vid 8:e boken, vi har fattat att det är poängen.
Ja.
Det är inget, i princip ingen gnäll på stadsplanerarna här.
Nej, det är det inte. Nu är det ju så att det började redan i Säffleboken, det här med att polisen någonstans får ta över fokus.
Ja.
Det här är det yttersta uttrycket för det vidriga sossesamhället. Och det fortsätter ju här.
Ja.
Kan man säga då, just att polisen får klä skott då.
Ja, men jag tror att vi har gått igenom allt med den här boken. Ska vi...
Ja, vi brukar sätta någon sorts betyg. Men...
Ja, det är alltså, jag tycker att den är bland de två sämsta, tror jag.
Ja, jag tycker att det är riktigt svag. Ja. Jag har läst den flera gånger och jag glömmer bort mellan varje gång vad den egentligen handlar om.
Det största som händer är väl att Martin träffar Rea, liksom. Ja. Mm. Och eftersom jag ogillar båda, vilket ni kanske har märkt redan.
Om man känner, nu ska man ju för sig läsa alla 10 böckerna gång på gång. Men ja, om man känner annars, att man inte vill läsa hela den här boken, så kan man läsa enbart delen där de bryter sig in i den här lägenheten. Ja, det tycker jag faktiskt. Det är välskrivet, det är roligt.
Det är rappt.
Det är väldigt rappt. Det påminner nästan inte om någonting annat i de här böckerna.
Eller när Gunvald skäller ut Mauritsson tycker jag är roligt också, för att han är en golare. Alltså, han säger, citat, han tycker att Mauritsson är en jävla råtta. Ja. Och det är för att Mauritsson säger själv så här, ja, jag måste varna er, det är så att de är beväpnade när de ska göra det här. Ja. Han anger ju sina kumpaner då och liksom vill berätta att de kan vara beväpnade och sådär, och liksom Gunvald bara ryter åt honom, så kallar han för jävla råtta. Jag vill bara varna er, håll käften svin, säger
Gunvald. Det tycker jag är bra, jag backar Gunvald i det här.
Där är det ju också så att Mauritsson vill ju helst att Malmström och Morén kanske ska råka bli skjutna under det här gripandet, för att han vill inte råka konfronteras med dem någon gång i framtiden.
Nej,
liksom,
nej, men precis. Men jag har bara en till grej, tror jag. Och det är att om vi nu har ungefär 1500 lyssnare, vilket är helt absurd.
Mm.
Jag skulle vilja veta vilka ni är.
Ja.
Helst namn och bild.
Skicka DM till Colin Tye Forever. Så hamnar det i vårt lilla arkiv.
Precis. Har ni något mer att tillföra, killar?
Nej,
det är väl bra så.
Ja, och i nästa avsnitt kommer vi prata om polismördarna.
Ja.
Och det kommer om 2 veckor.
Mm.
Ja.